Voldemort-gemet, välkomna. Det är så jävla roligt att ha en synt precis bredvid datorn. Man kan alltid pilla lite.
Jag tycker det här är jättebra. Det här borde jag varje gång. Vad härligt.
Kul! Hur är läget?
Ganska bra. Jag har en... ja, men det är... Jo, det är under kontroll. Det är sol igen här. Det låter som en klisché, men det har varit regn i typ en vecka nu. Det är väldigt skönt att det bara är liksom 15 plus och nästan blå himmel.
Det gör mer än vad man tror.
Ja, man känner sig ju som en sån här ett barns bild av en tråkig vuxen som pratar om vädret. Men man har alltid saker att lära sig om sig själv, och en sak är att faktiskt, man faktiskt pratar om vädret på riktigt, inte bara för att liksom babbla om det.
När man börjar prata om krämpor och vilka mediciner man tar, då är det
full pot. Hur är det med dig?
Jo, men det är samma. Det är samma. Jag är jättenöjd över att det är mulet och smådugget, för mitt nyrullade gräs tar sig jättefint. Det är ett strålande succé. Kan varmt rekommendera till alla som känner att de inte ser frukten av sitt arbete att rulla ut gräsmatta. Hur fan vad det är härligt att gå ner och titta på den liksom och kolla varje dag. Ja, nu har kommit lite mer rötter. Nu sitter den fast lite hårdare än förra gången. Och det är fina grejer.
Det var härligt ändå. Men också med en gräsmatta som bara är fyrkantig och platt och öppen, som man vill att alla gräsmattor är, men som typ ingen är överhuvudtaget, för att det fylls med...
Ja, det har redan börjat komma ut maskrosor, och den här parksliden som jag har, den har börjat poppa upp här och var. Men då ser man den direkt, och då är det bara att gå dit och trampa till den.
Vad snabb den är ändå.
Den är fruktansvärt snabb. Alltså den växer flera centimeter per dag, så den är som bambu ungefär.
Den slidar in i gräsmattan.
I gräsmattans DMs.
Ja. Jag har också en gräsmatta, och i detta nu klipps den äntligen av en klipparobot som är konfigurerad med trådlös klippning, slinglös klippning. Jag kollar på den just nu ser inte våra tittare detta, men
ofjättrad.
Ja, den är liksom en liten, så har man en liten karta med en liten polygoner man ritar ut, och så kan man köra den med sin mobil, vilket är väldigt roligt.
Måste du köra med mobilen, eller kan man köra den med mobilen?
Jag tror man måste, alltså man kan ju koppla in en handkontroll om man verkligen vill gå bananas, också typ en PS5-kontroll in i mobilen då. Men jag tror man måste göra den, alltså det är App Drive heter den, såklart skrivet med litet A och stort D i mitten, App Drive TM. Och så vitt jag vet så är det man använder liksom, för att man kör ut den, man tar upp sin app, säger nu ska jag rita ut min arbetsyta. Och då får man köra den med mobilen, och så trycker man liksom lägg en punkt.
Mm.
Och så kör man med sols då, så att det blir en polygon åt rätt håll, så man inte gör en polygon som täcker hela världen. Det kan vara tråkigt. Men sen kan man rita ut små blockerade zoner och sådär med.
En konvex polygon.
Precis. Det är clockwise vertex placement. men det, alltså, det funkar bra. Sen liksom, det är ju bökigt, för att i verkligheten vill man köra en, eller i teorin vill man ju ha en liksom, att man kan köra den helt rakt. Men ingen gräsmatta är ju så liksom fri från skavanker och gräs och skit, så man så konstant så här, lite höger och kör, lite höger. Men det är ändå liksom, man känns lite så där, som man med en reklamfilm, man går med sin mobil och bara kör runt sin lilla klippare på gräsmattan.
Men hur håller den koll sen? För GPS är ju, den kan inte vara tillräckligt exakt för att liksom...
Den har en kombination av, alltså det är ju primärt GPS, så det, enligt spessen så är den ner på, om det var 2-3 centimeters precision. Mm-hmm. Sen då får man väl se hur precis den precisionsuppskattningen är. Vi får se, jag har kört med ganska mycket marginal, sen kan man ju då flytta de här punkterna, liksom man kan putta de här centimeter man vill på kartan.
Just det.
Men det är lite, alltså det är lite det jag saknar, att man borde kunna använda sin telefon, alltså sin faktiskt mobiltelefon med telefons GPS och koppla in den i samma system och kunna bara gå runt och se var man är och flytta punkterna med mobilen.
Mm, just det.
För att köra den här klippan, det tar ju några minuter att köra den över gräsmattan, för den är inte jättesnabb.
Mm.
Och det kanske går att bära den eventuellt, jag vet inte. Det kanske den larmar.
Men det måste vara någon grej att den liksom, för det har jag märkt med telefonen, att ju längre man står still desto mindre blir cirkeln som den uppskattar att man är. Så det måste vara något sånt att när den är parkerad så tar den jättemycket mätningar och får en ganska exakt punkt. Och sen så när den kör så använder den någon sensordata från liksom rörelsemotorerna.
Ja, men det finns en till aspekt här, och det är att man sätter upp en basstation. Antingen har man wifi som täcker hela gräsmattan. Och då har man, slipper man ha en basstation, men man har sämre precision. För då är det Husqvarna Cloud data bla 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 som används via wifi då. Men om man sätter upp en liten GPS liksom sändare en bit upp på tak eller sådär som jag har gjort, så är det någon typ av triangulerings liksom system, så den använder den positionen som är fixerad, använder den som en del av sin mätning. Hur det funkar exakt har jag ingen aning, såklart, men det verkar liksom ändå funka ganska bra än så länge.
Gud vad roligt att hålla på med sånt istället för att slösa JSON mellan endpoints.
Ja, man kan ju förstå vän till podden Maria som jobbat ganska mycket med hårdvara och programmering och tycker det är jättekul liksom. Också tidigt i karriären, man kan förstå att liksom att skicka upp drönare med skript som han skrivit är lite roligare än att liksom se SSL-fel i min SFTP-koppling. Oj, den får vi se här. Jättespännande. Det var väl Lars Wikman som sa det i intervjun i kompilator med dig nyligen, att liksom skillnaden på att få en pixel att blinka på skärmen och att få en LED-lampa att blinka är så enorm hur det känns. Fast det egentligen bara är en lampa som blinkar liksom på något sätt.
Det där har jag faktiskt gått och funderat på senaste tiden. Det började med att Danmark har höjt pensionsåldern till 70. Och det känns som att det kommer höjas ännu mer innan vi är redo. Så vi har typ 30 år kvar, minst.
Det är en sån här senomsparadox, att den flyttas hälften hela tiden. Så innan man kommer, så flyttas lite mer varje gång.
Exakt. Nej, men det slog mig. Jag är inte ens halvvägs genom min karriär. Och man kanske ska prova något annat. Och en sak som jag faktiskt går lite sugen på är någon slags... heter det... automation, inte automatisering utan automation, alltså att man skriver kod som styr stora tunga maskiner.
PLC-grejer.
PLC-er, precis. För det, då är det verkligen liksom, man får inte en pixel att blinka, man får en 30 tons kompressor att snurra upp utan att explodera.
Det låter ju lockande på många sätt, för det är väldigt mycket man slipper om man inte bygger webbgrejer och appgrejer och skit. Väldigt mycket av det, liksom, det som jag tycker är ändå, inte, kanske inte alltid tråkigt, men som är långt ifrån det roligaste är ju liksom att lösa allting med att det ska vara reliable och det ska deployas hit och dit, det ska finnas cancellation som funkar och bla 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 bla. Allt är ju inte jättekul programmering, tycker inte jag. Så att jobba lite mer hård, alltså fabriksnära och liksom fysiskt. Sen finns säkert säkerhet och så där också, men jag tänker att den är ganska lite mer binär, det liksom är typ, man får inte koppla in en nätverkskabel i den här maskinen. Typ, tänker jag mig i alla fall att det är. Men det slipper dig, absolut.
Min fru som jag tar upp i alla möjliga poddar i tid och otid, för hon är typ den enda icke-programmerar människan som jag umgås med på regelbunden basis. Men hon jobbar ju på ett reningsverk. Och de har massa PLC-er. Och så har de en gubbe som kommer in lite då och då och gör lite bugfixar. Och härom veckan... Det är så roligt också, för det blir en helt annan slags bugga. Som för någon vecka sedan så var det typ ett nätaggregat som började drifta och gav typ 24,5 volt istället för 24. Och det blev jättekonstiga fel. Och liksom... Och hon berättade för mig och jag gick igång jättemycket på det. Jag liksom började felsöka i huvudet vad det skulle kunna vara. Men det, hur gör man något sånt? Hur gör man ett sånt karriärsskifte?
Det är en väldigt bra fråga.
Det är jättesvårt. Det är liksom... Å ena sidan så är det jättemycket sunk cost fallacy i att man har investerat på att bli jättebra på att skeppa JSON över HTTP. Ska man gå någon YH-utbildning? Jag måste kontakta Jakob Zagatowski som jag pluggade med och som har varit med i Kompilator, för han jobbar ju faktiskt som konsult med PLC:er. Ja, det ska jag fan göra. Det kanske blir ett bra kompilatoravsnitt. Ja, vi får se. Jag känner mig lite mätt på den delen av techbranschen som vi befinner oss i. Jag skulle gärna vilja uppleva något nytt.
Jag förstår det verkligen.
Mm. Nej, jag nog med introspektion. Vad har vi mer på vår lista att prata om? Du har kört Command & Conquer, fick en skärmdump igår.
Ja, spelade en kortis. Det är ju remaster som jag köpte för 5 månader sedan, en halvår sedan. Och inte, så, nej men jag vet inte. Ja, kanske sådär. Så går kände jag att nu måste jag bara klicka på den här ikonen och starta det, om det så bara är 10 minuter. Och det första man möts av är ju en fejkad setup-process. Om ni minns originalet så får man ju gå igenom den här liksom configuring, voice, bla 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 bla, commander. Det är en slags sån här process om man ska välja ID, DMA och IRQD. Nu minns jag inte ens vad. Vänta, säger jag konfigurationsgrejer eller pratar jag om Doom-koder? Jag är inte säker. Men IRQ och IDKFA ska man konfigurera. Och det här är kvar, men det står liksom att de är obsolet numera, så gör de autokonfiguration. Men hela liksom processen är kvar. Det är väldigt, väldigt mycket en multimedia disk liksom, som körs igång. Sen kommer man in i CNC och får välja då mellan GDI och Node som vanligt, och man får samma introfilmer som ju är underbara och underbart dåliga. Så är man igång och så spelas Frank Klipacki och allting är som vanligt. Sen säger de ju press space to enable up-res graphics. Så gjorde jag det och så direkt nej, det här vill jag inte alls. Jag vill ha det vanliga. Så att jag tyckte att det förstörde hela grejen direkt.
Ja, jag hör vad du säger, men, och jag körde på dem ett tag, men sen så gillar jag faktiskt de nya bättre. Jag vet inte. Jag är inte fullt så nostalgisk som jag trodde jag var. Det var faktiskt trevligare med high-res-grafiken.
Jag antar att du inte är lika cool som jag helt enkelt. Det var underbart med den här, så här mysiga pixlar man minns. Men ljudet är ju så väldigt bra i spelet. Och jag minns att, eller jag liksom har, nu spelar det precis, men även innan det kunde jag väldigt tydligt höra ljudet av ett infanteri som dör, deras skrik. Och ljudet av maskingivaren liksom. Det är någonting, och det kan ju vara en liksom en slags nostalgisk rotning i mitt minne som gör att det känns så bra att höra det, men det är väldigt mysiga ljud.
Det var riktigt bra sound design, alltså både musik och ljudeffekter, och alla UI-ljud var också extremt väldesignade. De var långt före sin tid med det.
Ja. Sen visst, kontrollerna är inte jättebra, alltså typ hur man styr dem. Man kan inte göra som om man spelar StarCraft, så kan man ju liksom säga gå hit och attackera allting på vägen till exempel.
Ja, just
en
det.
Attack move. Det går inte att göra vad jag vet till exempel, och det är rätt så här tröttsamt. Man måste hela tiden babysitta en liten kotte liksom. Men
grejen är, det blir aldrig speciellt avancerade strider.
Nej.
Min go-to-strategi är grupperingarna. Alltså så länge man har, jag brukar ha grupperingar 1-5 och sen så på typ 9 så har jag allt. Ja. Alla enheter, och så kommer man ganska långt med det.
Men fanns det ens i originalet?
Jo, det fanns.
Jag tror aldrig jag var smartare för att använda det, om jag ska vara ärlig. Men vad bra. Sen slogs jag också. Det var någonting jag, bara när jag började titta på CNC Remastered för något år sedan, halvår sedan, och bara kolla på lite gameplay-klipp, så slog jag liksom av att infanteriet går väldigt sakta. Hamvis är väldigt snabba. Det finns en poäng att ha en APC, en troop carrier liksom. För att faktiskt går så mycket snabbare med dem. Det är en sak, men även liksom att en tank som skjuter en stor sån här, en stor liksom boll, en explosionsboll som de skjuter då. De kan ju ta ner en annan tank jättesnabbt eller en byggnad, men de missar liksom infanteriet ganska ofta. Bara så här detaljer som gör att det finns liksom mycket mer av en liksom taggig uppsättning, val och strategier och taktik i stunden. Som jag inte alls tänkte på som barn, men som nu någon som spelat spel i liksom hela sitt liv ändå snabbt ser att det här görs inte så mycket längre. Om man startar en random RTS de senaste 10 åren så kommer det inte vara liksom lika sån här. Det kommer vara liksom att gubbarna är gubbar, de går lika snabbt och sen finns det några som skjuter långt, några som är kort, några som har siege mode, några som inte. Men det, liksom, det känns att det fanns någonting där, att det var liksom en bredd av variabilitet på alla enheter att göra det var kul. Eller typ som även då Rocket Launcher Dudes som ju var Nods grej. De mördar ju tanks liksom. Men de och mördar ju inte infanteri. Och Orcas, ja.
För Orcas, de är snudd på overpowered. För de är skitsnabba och de skjuter skitsnabbt och de fuckar upp din shit. Men så fort det finns raketgubbar så det räcker typ med 3-4 raketer och så är de borta.
Ja. Och motsatt det... då var ju granatgubbarna från GDI som kunde mörda infanterigrupper och byggnader jättelätt liksom. Så att, ja, det var sånt där, så här detaljer som gjorde liksom att det var lite, och som inte heller var så här uppenbara liksom att de hade liksom de hade liksom ingen liksom, någon liten så här talent där det var liksom good against tanks, bad against infantry. Så det bara var så här, det var så det var bara liksom. Och det är lite mysigt det där, att det är inte lika, ja.
Jag minns att Command & Conquer och Warcraft 2 hade rivalitet, för de kom ut typ samtidigt och de var ganska snarlika, men jag spelade Warcraft 2 också nyligen, bara någon sån här, inte ens en remake utan bara typ en DOS-boxad variant. Och den känns mycket, mycket mindre polerad. Alltså allting, typ pathfindingen är jätte basic, AI på fienderna är jätte kackig. Och så det som är mest som slår en mest jämfört med Command & Conquer, det är precis det du sa, att det finns väldigt distinkta enheter på båda sidorna, men orcs och humans är typ, det är bara palettswap på samma enheter mer eller mindre. De har någon enstaka enhet på varje sida som är unik, men annars är de likadana.
Alla ska ha en melee dude, alla ska ha en archer dude, alla ska ha en big heavy dude liksom, eller alla ska ha en caster dude.
Ja, precis.
Alla ska ha en healer dude och sen är det klart typ.
Ja. Och människorna har typ en alv som skjuter pilar och orcherna har någon som kastar yxor.
Berserker. Lite,
men det är exakt samma skada och speed och allting. Apropå rivaliteten. Jag minns du CD-skivor?
Absolut.
Minns du att det kunde finnas gömda spår på CD-skivor? Alltså om man typ väntade sista spåret och så var det tystnad i 2 minuter och sen kom det lite mer. På expansion packet som hette typ Tides of War kanske, Warcraft 2, Tides of War.
Tides of Darkness kanske, ska
säga. Någon slags Tide var det. Musiken på de spelen, datorerna var ju inte kraftfulla nog att decoda MP3er i realtid, så man la oftast musiken som liksom rena audiospår på skivan. Så första spåret var ett dataspår och resten var ljudspår som man kunde spela i CD-spelaren. Sista spåret på Tides of War CD-skivan innehåller ett gömt spår, så man, om man lyssnar 60 sekunder efter sista låten, så kommer man till en låt som heter, eller där hooken är den här vanliga berättarrösten i Warcraft som säger I am a medieval man.
Och det är väl den som använder sen till I'm a mechanical man, eller det finns en koppling där, gör inte det?
Ja, I'm a mechanical man är i Man Conquer soundtracket.
Ja.
Men den kom senare och liksom var en blinkning till den.
Vad roligt. Tides of Darkness hette faktiskt spelet och Beyond the Dark Portal var expansionen.
Just det, så var det. Just det. Apropå Command & Conquer soundtracket så har jag börjat spela den i bilen när jag skjutsar barnen till träningar. Och de är hooked.
Ja, alltså är det något som åldrats alltså på riktigt väl så är det ju Frank Lipakis musik. Den är fantastiskt bra. Den har jag verkligen lyssnat på långt över åren liksom, utan att spela spelet. Det är väldigt, väldigt bra. Och finns på Spotify och andra ställen, så att det är bara att dra upp och spela.
Är Command & Conquer för blodigt för att låta en 10-åring spela det?
Nej, det är liksom, det spelar inte om du tvingar dem att köra gamla grafiken så. Nej, men det tycker jag inte att det är. Nej, det tycker jag inte. Det är ju mer om du vill ha liksom, det är väl mer, fast det kanske är mer i Red Alert som är mer såhär läckade damer med stora bröst i alla cutscenes.
Jag tänker med tanks som kör över infanteri och så, typ. Är det inte nod mission där man ska typ bomba en by?
Säkert.
Man kan välja att inte göra det, men då blir banan mycket svårare. Jag har något vagt minne. Ja. Hon kanske får vänta något år till.
Andra barn vill liksom ha TikTok. Dina barn får vänta på CNC remake. Ja, det är bra tycker jag.
Jaha, vad har vi mer på vår lista? Patrik är inte här, för han är på konferens.
Han är på sportkonferens, eller var det?
Sportkonferens, precis. Techorama, All-Star Sports Edition. Och som vi alla vet är Patrik ett gigantiskt sportfan.
Inte bara fan, utan också en utövare av många sporter.
Och det som var roligt var ju att alltså typ opening keynote och closing keynote är opening keynote heter Achieving Peak Performance med någon väldigt intensiv snubbe som pratar om träning och slut closing keynote är också någon idrottskvinna som pratar om peak performance.
Det är då Patrik går och tar en öl i baren istället, så här, spontant.
Men jag scrollar igenom vilka sessions det finns. Jag känner mer och mer att jag börjar bli en tech NPC.
Vad betyder det för dig?
Det betyder att jag är inte så jättetaggad på att ligga i framkant. Jag ligger gärna liksom 18 månader efter och liksom bara, jag vill inte ge mig in i krig mellan ramverk och moln och AI och allting, utan jag kan bara hålla på med mitt och så kan jag komma in när liksom dammet har lagt sig och det visar sig vad som vann.
Jag kan relatera till 1000%, ska jag säga. Jag känner speciellt när jag kommer tillbaka till .net nu att det liksom är jag har ganska litet intresse i att känna att följa liksom följa det som ligger i framkant där. Inte så att det inte är relevant eller intressant, men det händer fortfarande väldigt mycket i .net varje halvår.
Ja. Förlåt, var du klar eller?
Ja, jag tror det. Det var skönt att få någonting. Jag hade inte så mycket att säga.
Mitt intryck av .net senaste tiden är att de kastar enormt mycket grejer på väggen för att se vad som fastnar, för att låna en vad heter det? Anglicism. Ja, men typ Aspire. Det känns som att Aspire, det är stora nya inom .net.
Vi använder ju Aspire på jobbet där jag är nu. I den stora monoliten. Och även, det är även Aspire som används för alla nya mindre tjänster som byggs. Och jag har använt Aspire nu dagligen, i teorin i alla fall, i F5-läget liksom, lokalt. Jag har också tittat på lite sådana här Aspire-videos på YouTube från diverse skrika människor och även vissa mindre skrika, och jag vet fortfarande inte riktigt vad det är. Och jag tror att ingen vet vad det är ibland, för att ibland så såg jag en video bara nyligen när man pratade om Aspire, att nu är det här liksom Aspire det som äntligen behövs, för äntligen är .NET tillbaka, att göra någonting som är opinionated, ett framework som är opinionated för hosting. Men Aspire används ju inte i man hostar live, eller?
Nej,
nu känner jag, vad fan, för jag tänkte ingenting igen när han sa det, tror jag.
Och samtidigt så känner jag att alla de här grejerna som kommer från Microsoft är att de kommer tappa intresse om 2-3 år. Och jag vet inte, jag kanske bara är bränd av alla liksom UI-grejer som de har provat liksom, och gått all in och skickat massor med föreläsare till konferenser, att nu ska alla köra Xamarin, nej men vi skojar bara, nu ska alla köra Maui, nej vi skojar bara, nu ska alla köra Blazor Native, hittar jag på att det heter, nej vi skojar bara, ni ska nu köra da-da-da.
Flubba Gurk Platform for Windows. Ja, jag håller helt med. Och det är väl klassisk, alltså det är väl en klassisk liksom Silverlight-faktorn som alla bär med sig i .NET. Och ibland är den orättvis, men jag tänker att det är en ganska bra default att ha som utvecklare, att vänta lite och se. För att, ja, som sagt, Aspire i mitt huvud, och nu ska jag ge en ärlig chans att försöka förklara det så vitt jag förstår det, så är det primärt ett sätt att förenkla liksom uppsättning, uppwiring och lokal miljökörning av projekt som är lite mer cloud native, vilket alltså egentligen betyder att de typ använder Redis. Och kanske har en service eller två tillsammans liksom. Men att det är inte bara en klump som man kan FM igång, utan det finns massa tjänster man måste ha med. Man kan bootstrappa upp en databas i samma FM-körning liksom. Och det är praktiskt, alltså det funkar jättebra. Det är inte det att deras, alltså min arbetsgivares, vad heter det, hyrares onboarding-grej är liksom ganska lätt, för att Aspire gör mycket det som tidigare behövde vara liksom, ja, men du måste installera SQL Server, du måste göra sig och så. Så det är liksom, det finns någonting där, men det är liksom inte det här, a new era of .NET. Det är liksom bara, här är ett verktyg som funkar ganska bra för det här.
Och det är menar lite med att vara en NPC. Jag tänker inte bli eld och lågor över det här. Och jag tänker liksom inte pusha för det. Om någon säger åt mig att nu kör vi Aspire, jajamän, kommer jag säga och titta på en 2 timmars videokurs. Och sen, det är liksom den nivån av...
Men jag tycker att det är en ganska bra nivå att vara på. Och jag tänkte på tidigare att vi har snackat om det förut även med Patrik, att när man är relativt erfaren i alla fall den här branschen som vi är i, så är det ju väldigt lätt att vänta ett år och sen bara se på en video i en timme och vara up to speed ganska mycket med någon teknik. Eller man fattar mycket av kontexten runt det. Och man kan också ignorera mycket av det som skrivs och sägs, för man känner att det här är inte relevant just nu, eller det här är bara liksom en, ja, det är bara en sån här grej som inte ens är viktig att kolla på eller tänka på. Men jag tycker ofta att det är något som saknas när man läser eller tittar på, att läsa böcker eller titta på guidevis eller längre tutorials kring teknik, att bara så här, berätta kontexten och sen berätta tidigare försök och sen berätta vad gör det här nu, liksom, vad platsar det i liksom helheten av utveckling. För man inte får det, så är det svårt att fatta liksom vad är saker. Om man liksom, ah, men .NET Spire, a new generation of cloud hosting, man bara, vad betyder det? Det betyder ingenting för någon som, varken för någon som är ny eller någon som vet det. Liksom man måste få mer än det för att fatta vad det är på riktigt. Så.
Det fina med att ha varit med i typ 2 hela cykler i IT-branschen är att man har sett det mesta. Alltså, det finns inte så mycket som är nytt. Alltså typ Aspire, ja, men det är, nu slänger jag ut mig här, men det är typ Kubernetes, fast du kan konfigurera det med C# inne i ditt program istället för YAML-kod.
Ja, men det känns som en ganska bra summering. Men jag vet fortfarande inte om man om hur, alltså, hur stor del av det som också används när man gör en deploy sen. Jag tror att det är liksom bara en liten wrapper runt konfiguration i, av molntjänster. Liksom. Mm. Eller av connections till olika tjänster. Som lokalt då också jag orkar inte ens försöka förstå själv för när jag pratar om det.
Här var en jätterolig titel på en talk. Florida man uses cache as database.
Det låter ganska bra. Är det om SQLite i frågan?
Nej.
Nej.
Om Redis.
Ja, okej.
Nej, jag tittar vidare på bara vad det är för dragningar. Det är så mycket AI och Copilot. Mm. Och till och med typ Scott Hunter som är lite, han är lite ASP.NET snubbe.
Ja.
Till och med han pratar om AI.
Ja, men det är ett problem riktigt, tycker jag. Jag tror inte jag skulle åka gå på en konferens idag, för jag skulle bara behöva så här. Okej, vilka här har med AI-titeln? Bort med dem. Vilka här har med AI-beskrivningen? Sannolikt bort med dem. Och sen då, vilka här har inte med AI men kommer ändå handla om AI? Liksom.
Mm.
Det är väldigt, väldigt tröttsamt. Och det kanske, nu pratade ju Patrik om det ganska mycket i förra avsnittet eller vad det var, men det finns liksom någonting som är bra, det finns verktyg som är bra och det finns vinster med AI-verktyg, men det är liksom inte så intressant. Det är inte så intressant folk med att verka. Verktygen som är bra och de funkar. Och det finns mycket verktyg som utforskas just nu. Det finns 1000 hype, liksom tåg som körs. Men jag tror att alla redan vet vad det är bra för egentligen.
Mm. Och det är det jag tänker att min NPC-approach funkar väldigt bra för. Liksom, okej, alla bros, gör er grej och liksom fräscha runt och skrik och bråka på varandra på LinkedIn. Och sen när ni är klara och har kommit fram till vad man faktiskt kan använda, då kan jag glida in och...
Du står bara och hamrar på samma städ om och om igen i en stad som en NPC. Klonk, klonk. Hello traveler. Klonk, klonk. Hello traveler. Ja. Är inte NPC en förolämpning bland ungdomar idag? Eller unga människor?
Det är från mina barn. Jag har fått det.
Det är kul. Jag är stolt, NPC och stolt. Jag känner att jag kan vara.
Ja, men det var ju nå, jag hittade någon meme som, vad var det det stod? The bad part of getting older is that you become an NPC. The good part is that being an NPC rocks. Nothing like walking down the street with a thought bubble that's just a sandwich you're looking forward to. Protagonism is best left to teens and the insane.
Ja, verkligen. Men alltså, för main character syndrome är ju också en förlämpning. Så att, vad ska man vara då?
Ja, en berättarröst.
Ja, just det. Det är sant. Men det här distanserade, ironiska, det har jag alltid tidlöst liksom.
Ja, exakt.
Meta är ju också det.
Mm. Ja, undrar hur han har det där, Patrik, på sin konferens.
Ja.
Ser fram emot en diger redogörelse när han kommer tillbaka.
Decompression chamber podcast.
När var du på konferens senast?
Oj, oj, oj. Jag har varit på väldigt få konferenser. Ödedev 2000. Typ 2000.
Sub 10?
Nej, kanske 13, 15, 16 någonting, jag vet inte. Jag kan ju kolla upp det precis, men där omkring. Catherine Dollar var där och pratade. Jag fick typ andas samma luft som några av de stora .NET-legendarerna liksom. Det var ju lite roligt, men vet inte. De är ju bara ett gäng nördar allihopa, så det är liksom inte så spännande egentligen. Visst, att stå där.
Visst luktar de alla hotellobby.
Ja. Men det är nog en amerikansk grej.
Ja, vad är det grejen med att amerikaner luktar? Är det hotellobbys? Det är säkert någon selection bias, men jag kan frammana den doften i mitt sinne.
Ja. Den är ju inte ofräsch, men den är väldigt
det är någon slags
rengörings...
Ja, precis. Ja, nu passar vi oss att vi inte glider in i någon rasbiologiska diskussioner.
Rasbiologiska diskussioner om hotellobbydoft.
Ja. Jag och Patrik pratade om att det vore kul att åka på Öredöv. Jag har inte varit, jag har bara varit på Svethugg här i Stockholm.
Det var kul. Jag var där med lite kollegor som var jättetrevliga liksom, så det säger ju roligt. Ett break lite. Men jag vet ju att jag kommer behöva markera tre grejer kanske på hela, som jag faktiskt vill se. Sen kommer det bara vara fast med resten av tiden.
Hänga med mig och Patrik.
Ja, vilket, alltså, det är ju bara skit i konferensen. Det är ju jättebra, så att det är inte det. Men det är också känslan jag hade, och även då var jag ändå lite mer liksom, åh, det här är spännande att höra om. Och det var några bra talks. Det var ett jättebra talk om Universal Basic Income, som var jättebra. Men det har ingenting med tech egentligen liksom. Det är så lite då, typ, ja, men tänk om allting blir automatiserat. Men så det var några bra. Även hon som skrivit boken Hello Ruby var där och pratade om barnutveckling, barnprogrammering. Det var kul. Men och sen var det ju ett föredrag om språket Pony. Och det var faktiskt jättekul. Men de, och ingen av dem hade jag ens sett innan. De bara gick in och så var, det var jättebra. Men jag tror att idag finns det mycket mindre sånt, för det är mycket mer.
Men Öredöv är nog ganska fritt från
Microsoft. Det är väldigt mycket .NET och Microsoft där. Och jag tänker att det var det då i alla fall. Det var jättemycket Microsoft. Alltså många liksom större namn var där och höll på. Alltså inte typ Scott Hanselman, men många av de här liksom, som Julie Lerman var där, tror jag. Kathleen Dollard, som sagt, några till av de här liksom mid-tier
.NET. Om jag blundar och tänker på Öredöv, så ser jag ASDF-loggan.
Ja, okej. Okay. Det kanske ändrar, kanske blivit lite mer punk senaste decenniet.
Ja, sidan var väldigt punkig när jag gick in och tittade på den.
Jag tänker att jag skulle vilja ha en konferens där det är så här, om du måste koppla in din dator och du måste göra någonting live som kommer gå sönder och koda grejer, du kan visa någon grej. Och någon så här live lab grej. För det tycker jag alltid är kul, även om det inte är något jag tycker är det, så det är roligt att se på sånt. Men de här liksom slipade, det var någon jag minns från Öredöv som var så pass dålig att jag minns den, och det var liksom någon från Red Hat som var liksom typ av consultant manager som pratade om varför Red Hat är så bra. Och det var framat som en tech talk, men det var liksom bara ett pitch. I en timme. Det var typ så här, managing cloud complexity with Red Hat eller något heter. Det var liksom bara en slide deck.
Jag kan tipsa om kodsnack någonting med Daniel Stenberg. Jag ska leta upp det och lägga i show notes när han pratar om den här jättestora FOSDEM, just det. Och jag rekommenderar, även om man inte är jätteintresserad av free open source software, så tycker om det avsnittet, för Daniel berättar väldigt målande hur det är att vara på den konferensen, och man får verkligen en bild i huvudet av ett slitet campus i Nederländerna där det går massa Linux-människor och garanterat inte luktar hotellobby.
Det låter ju underbart. Alltså det, och jag vet inte ens vad det är. För jag är inte heller så att jag liksom skulle vilja gå på, vad heter den, Chaos Club heller. Liksom, att den nivån av liksom, allting är så jävla coolt åt andra hållet. Det tycker jag inte heller är så lockande. Liksom. Men man vill ha det här lite, det här liksom småputtriga, alltså bara folk som har genuina intressen och visar upp dem. Och det är okej om det är liksom .NET Aspire också. Det behöver inte vara det. Liksom. Men om, säg att Patrik skulle göra ett talk om Aspire, det skulle inte vara tråkigt. För att han skulle direkt prata om det på riktigt och riktiga use cases och så här, det här tycker jag, och så här funkar det för mig, så här använder jag det, liksom, det är jättespännande att se vad den handlar om. Men sekunden det bara liksom är antingen en sales pitch eller en jag vill synas på scen för det är en del av mitt varumärke, liksom, så här content dump, som bara liksom, jag läser dokumentationen fast med lite memes emellan. Liksom.
Det var någon som sa det och jag kan inte komma på vem det var, så vi låtsas att det var Adam Wavin. Vad det är jobbigt att se det namnet. Waven. Tailwind, snubben som pratade om just konferenser och konferenspresentationer. Och han sa det på ett bra sätt, att ska se om jag lyckas återskapa det, att det är väldigt många som pratar om konferenser eh, de pratar bara om att göra saker på konferenser. Medan han vill att man gör en grej först och sen pratar om den. För att det blir mycket bättre talks.
Ja, jättebra poäng tycker jag. Vem det var som sa det?
Ja. Antingen Adam Wadden eller så var det vår favorit-tech-mormon. SQLite-snubben.
Ja, vad heter han? Jag kollar väl snabbt. Andreas. Vad heter han? Nej, det är kört.
Jo, men vänta. Jag har honom här i min podcast-spelare. Det... Aaron. Vad fan heter han då? Jag har bara förnamnet. Ja, men vad fan.
Ja. Det är bra. Nej, men det här är ju kul.
Jag kan tipsa om hans podcast Mostly Technical. För det är han och en annan snubbe och de är inte alltid helt överens om grejer. Och det blir lite lagom skav när de pratar.
Ja, men det låter ju bra. Ska vi alltid top tier. Om det är, om man ändå har bra samtal då samtidigt. Till skillnad från vi som är jättetrötta och inte och kanske borde lägga på.
Ja, men de är amerikanskt taggade.
Ja. Nej, det har jag aldrig varit. Kan jag aldrig spela på någonting. Man kanske skulle bli en sån här person som gör tutorials, men då måste man nog vara lite mer. Man måste liksom ha en mer crisp personlighet, känner jag.
Mm, det var väldigt bra sammanfattat. Jag tror aldrig i mitt liv att jag känt mig crisp.
Mer så här lös i kanterna. Eller vad
lite, ja precis.
Frayed.
Lite blurrad.
Ja. Jag tycker det ska bli jättekul att titta på min gräsklippare och se hur den klippte idag sen. Jag ser ju att den inte, till skillnad från den gamla klippen jag hade, så nu ser jag ju ändå att den inte har stannat på appen. För då får man en sån här liksom stack och så får man en varning, så vet man det.
Mm.
Så nu vet jag att jag kommer inte komma hem och så har ingenting hänt på den dagen, för den körde på liksom ett gruskorn efter en kvart. Så det är kul. Sen hatar jag ju, alltså jag hatar ju att ta en app egentligen och att det ska fixas med cloud och skit. Det är liksom, jag sa till min mamma igår när jag sa, ja men den håller på att ladda ner en cloud-grej, så hon, liksom. Mm. Så men antingen är det det eller så är det någon som är lokal, men så är det liksom en AI så det, som ska synka och lära sig allting med kameror. Det är ju inte bättre liksom.
Nej. Vår vår robotdammsugare håller på att ge upp. Jag ska ge den ett fräscht batteri och se om den är lite piggare då. Och byter ut alla borstar och allting, men problemet är att det är den sista versionen som inte har typ kamera och AI och allting, utan den bara har en sån här LiDAR som den skannar med. Jag vill inte ha varken kameror eller AI i min dammsugare.
Nej, what a world we live in, känner jag när du säger det där. Verkligen, det är Först känner man bara att jag kan knäppa klippa gräset. Eller jag kan knäppa dammsuga hemma. För det är så mycket. Vi får se hur den här går. Jag är liksom, den har funkat bra. Och när jag läser om Husqvarnas slinglösa så är det väldigt många som säger att det går bra. Även på Reddits. Liksom, Automower subreddit så är de väldigt så positiva till att det ändå är bra grejer som funkar. Som de gör det den ska, mer eller mindre.
Mm.
Men det räcker ju med en bugg i appen eller en dålig firmware och så blir någonting skevt och så går någonting sönder och så måste man liksom, det är ju det som är det jobbiga.
Ja, just det där att det kommer firmware som man inte riktigt styr över, för våran dammsugare, den skötte sig exemplariskt fram tills för någon månad sedan när den fick någon firmware update. Vi har en tröskel mellan hallen och köket och den är 1,5 centimeter och den ska klara upp till 2 centimeters trösklar. Och förut så hade den någon liten knixig manöver. Den kände att det liksom var en kant där och så typ vred den runt sig på något sätt så att den kom upp med ena hjulet och drog sig upp. Men nu har den glömt bort den där manövern. Så den liksom bara står och juckar mot tröskeln istället. Och så ger den upp och kör hem.
Någon ändrade från större eller lika med till bara större. Så sticker bara liksom så här. Nej, nu är det trasigt. Ja, nej, och det, jag tror att det går att stänga av updates till firmware om man vill, så auto-updates i klipparen.
det går att göra. Men då är det så att min app kommer bli uppdaterad. Så kommer firmwaren vara out of date istället. Så kommer det vara, nej men det går inte, du måste uppdatera firmwaren. Så, ja.
Så kommer du få notifikationer.
Ja. Så jag tror att det är bara att liksom rida vågen och bara hoppas att det funkar. Sen dagen det funkar så blir jag ledsen. Fördelen med den här är att det går att koppla in en slinga till den senare och ha en helt vanlig klippare också. Så att det skulle gå att rädda upp det liksom 10 år om AI-skiten eller om cloud inte funkar längre. Liksom. Mm. Men ja. Vi får se. Det är kul med ny leksak. Man känner sig ju både som sagt som att man är lite cool, men också som att man ser som en jävla puckon. Man går runt med mobilen och styr sin gräsklippare och grannarna ser. Då tänker de, jassa, nu har han en ny rolig leksak där, tänker de. Det hade jag tänkt om jag såg någon som gjorde det i alla fall.
Det där är en grej som har ändrats med åren. För jag minns förut när man fick en ny teknisk pryl, så var det liksom att packa upp den var en upplevelse i sig. Och liksom kolla vad man fick för tillbehör, titta lite i manualen, liksom inspektera den. Nu så är det liksom bara, kan den inte bara förflytta sig från kartongen till att vara installerad och klar att köra? Det är liksom, den glädjen har försvunnit för mig i alla fall.
Man har också kollat upp allting innan också, så man vet redan allting.
Mm.
Man har liksom redan kollat upp en video på hur man ska göra allting. Man har kollat upp en... Och det finns ju inte, det är inte bara dåligt, men ja, det är lite tröttsamt att det, allting är redan gjort. Allting är redan sett och allting är redan känt. Liksom. Man får inte bara... Det får inte bara vara. Jag har blivit en här person som inte längre fotar så mycket. Saker händer. Jag har blivit en sån här, jag upplever hellre det jag är här. Jag vill inte ha ett foto. Och så står jag och tittar istället för någonting. Och jag ser ut som en idiot liksom, för alla andra som har en telefon uppe. Men jag tycker att det är ganska skönt. Alltså bilder på barnen tar jag fortfarande. Men utöver det så är det väldigt få bilder. Det är bilder på barnen och handlingslistor i min telefon. Bara.
Mm. Skönt. Jag har en punkt kvar. Jag vet inte,
ja,
om du tog, jag tänkte att du tog upp gräsklipparen för att du liksom ville göra en snygg.
Nej. Prata mer om gräsklipparen.
Var hostar du din mail?
Gmail eller ja.
Ja, och jag hostar på inte Outlook, inte Office utan Office 365.
Max eller
jag vet inte. Ja.
Har de bytt till, va? Ja.
Nu är det något som låter jättemycket hos dig, något som piper. Nej, nu försvann det. Nu försvann det. Det var bara i mikrofonen. Det var någon runt.
Det var i ditt huvud.
Och det känns som att det är bara de två, om man vill att ens mail ska komma fram och att man ska kunna ta emot mail från alla, så är det typ Gmail eller Microsoft som gäller.
Ja, och jag till och med. Min fru som inte är så här, gillar inte liksom teknisk förändring bara för att hon har sin gamla Hotmail hon haft liksom i 1000 år. Sen när jag gifte mig med henne och skaffade arpi.se-domänet så flyttade jag också då MX Records mot Gmails uppsatta konto jag hade där. Så att nu har vi arpi.se som Gmail-uppsättning liksom. Funkar jättebra, det är bara svindyrt. Det kostar ju typ 500 tror jag i månaden för typ 6 adresser eller någonting liksom. Eller 6 inboxar, det är ju så jävla dyrt för det, vad det är liksom. Men nu är liksom min fru och 2-3 till som inte kommer så här, vi ska flytta till Proton, kan ni bara liksom det kommer liksom inte hända. Då kommer de säga, okej, vi betalar heller, kommer de säga då. Så att då orkar jag inte göra det. Men om man bortser från att Google är Google och att det är amerikanskt och big tech och så. Gmail i sig har alltid funkat för mig. Jag har aldrig haft problem med det någonsin. Min fru har ganska mycket problem med sin Hotmail eller Outlook då. Redirect som inte funkar, forwarding som går sönder ganska ofta. Hon får bounces ibland från arbetsgivare så att det inte kom fram till ett mail. Medan sen Gmail funkar ju alltid. Och aldrig haft problem. Och jag har sagt det i 10 år. Bara byt till Gmailen bara. Byt till Gmailen, det är mitt svar. Hon säger, ah, ja, det är bara byt till Gmailen. För det kommer funka. Och det, då ändrar jag så pass trygg med att det kommer funka. Liksom. Och det är ju synd att mail är så pass liksom infekterat eller söndertrasat av problem. Att om det är störst i världen så är du sämst liksom, på mail nästan.
Ja, jag känner samma sak. Att det, jag provade ett tag att köra både... Jag hade Odeland och jag hade Glesys. Och det gick fine, men liksom rätt som det var så var det något mail som studsade. Och det är liksom, studsar ett mail så det öppnar en hel Pandoras ask där man funderar på vad...
Vad har jag missat mer?
Jag höll på, ja precis, jag höll på att nysa. Det var därför jag mjutade mig. Ja, nej, man kanske får bita i det sura äpplet och inse att det får vara Microsoft. Man kan inte.
Jag tycker att det är ett problem med mail, för mail, utöver att det liksom är en väldigt vanligt sätt att kommunicera med folk, så är det också typ, du måste ha en mail för jättemycket saker. Mm. Jättemånga konton kopplas till mail, och det är mailen som är reset-stället. Du måste maila till myndigheter, du får svarsmail när du är student. Det är väldigt, väldigt mycket som ligger på mail, som är ändå ganska viktigt för ens typ digitala liv. Varför finns det inte liksom inte Sverige-mail?
Ja, men
faktiskt.
Men det kanske, okej, jättestort tvek på det, men man kan drömma att hela den här senaste halvårets Trump-hysteri resulterar i att, för det känns ändå som att folk tar det på lite mer allvar nu, att man är så bunden till amerikanska tjänster för precis allt. Nu piper det jättemycket i din mikrofon igen. Nu är det borta.
Vi får se om du har inspelningen då.
Mm. Så man skulle i teorin kunna tänka sig att EU startar EU-mail.eu.
EU.eumail.eu är det. Så ingen missförstår vad det handlar om. Men tänk att ha liksom anders.arpi@european.citizen. Liksom. Yeah.
Mm,
det hade varit något.
Ja. Ja, jag har inget mer att säga om det.
Nej, men det känns ändå som en mailbord. Alltså, om man bråkar om att BankID ägs av ett företag och så här liksom.
Ja, men verkligen. Det är liksom, å andra sidan så är det myndigheter som sitter och kommunicerar ut med omvärlden via Twitter. Så
true.dat. Ska vi säga godnatt?
Ja, det kanske är lika bra.
Det är en dag imorgon också.
Det är en dag, ja, det är en ledig dag imorgon.
Ja, just det.
Men sen är det 4 dagars vecka, sen är det en hel dagars vecka, sen är det midsommar.
Alltså, herregud. Vi går inte få någonting gjort i det här landet. Det är bara liksom bortklemade, lediga människor hela tiden. Ingen som arbetar.
Nej, snart är det höst och då är det alla hustle grinders dröm.
Lås in dig i mörkret bara och regnet och bara jobba på. Det är bra.
Vi säger väl så.
Ja, ha det så gott.
Ha det gott, hej.
Hej.